Vi har tagit oss igenom två kapitel hittills. Nu är vi i början av kapitel 3. Eller vi börjar på kapitel 3 här. Och som vanligt så är det ju inte så att kapitelindelningarna är med i originaltexten, utan det har man lagt till senare. Så det här fortsätter på samma ämne som Paulus har fortsatt tala om. Han börjar här i första versen i kapitel 3 och säger därför, eller med anledning av detta. Så han fortsätter tala vidare med anledning av detta som jag just har sagt. Så talar han vidare, talar om samma, eller fortsätter på samma ämne som han har varit igenom. Och fortsätter så. Jag läser här verserna 1-6. Svenska folkbibeln 2015s översättning. Därför böjer jag mina knän, jag Paulus, som är Kristi Jesu fånge för er skull, ni hedningar. Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er. Hur jag genom en uppenbarelse fick lära känna den hemlighet som jag redan i korthet har beskrivit. När ni läser detta kan ni förstå min insikt i Kristi hemlighet. I forna generationer var den inte känd för människor så som den nu har uppenbarats genom anden för hans heliga apostlar och profeter. Att hedningarna har samma arv som vi, tillhör samma hopp, tillhör samma kropp och har del i samma löfte i Kristus Jesus genom evangeliet. Jag tror att vi alla har våra hemligheter som vi haft som barn, kanske med våra vänner, någonting vi hade som vi dolde för våra föräldrar, något som, eller som vi dolde för andra vänner, kanske hade en speciell kompis, ni hade en hemlighet tillsammans. Barn har sina hemligheter, de har sina platser i skogen där de går upp och eldar utan att deras föräldrar vet om det. Och sprayar med hårspray och luntar, som vi kallar det på göteborgska. Sprayar med hårspray i eld och går omkring och skjuter eldlågor. Så dåliga hemligheter som vi inte vill att våra föräldrar skulle veta. Också bra hemligheter. Nu i den här tiden så har vi hemligheter för våra nära och kära. Vi har köpt förhoppningsvis presenter som de ännu inte får veta vad det är för någonting. Det är någonting vi håller hemligt för dem. Det är en bra, goda hemligheter som vi till slut ska avslöja för dem på julafton när de får öppna dem. Och då avslöjas hemligheterna. Och här talar vi om Guds hemlighet. Vi ser på Guds hemlighet här som han har avslöjat. En hemlighet som är intim, som han har haft för sig själv, inom sig, bland sina tre personer i treenigheten, som han har haft hemligt men som nu har uppenbarats. Han har avslöjat sin hemlighet för mänskligheten. Och det är det vi ska se på här. Guds hemlighet. Som sagt så syftar Paulus. Han börjar med att säga därför, eller med anledning av detta i vers 1. Han har talat om det han har talat om. Han håller på att prata om Guds nåd. Guds verk av nåd i människors frälsning. Han har talat om det frälsande verket från kapitel 1, där han har utkorat de som ska bli frälsta redan innan jordens grund blev lagd. Han har bestämt att dessa ska bli frälsta av Kristus, sonen. Han har utvalt dem i Kristus Kristus skulle ge sitt blod för att återlösa dessa utvalda från deras synder, och den helige ande har sedan gjort sitt verk, satt sitt sigill på dem. De har blivit födda på nytt, de har blivit upptagna som Guds barn, adopterade in i familjen. Han har talat om deras överflödiga synd, hur de var döda genom sina överträdelser och synder, totalt oförmögna, döda inför Gud, borta ifrån Gud, döda under lagen, under lagens dödsdom, men också helt inkapabla att göra någonting själva, som förlamade, som totalt döda, utan någon förmåga att frälsa sig själva. Och att det var Gud som frälste dem, det var Gud som uppväckte dem när de hörde evangeliet, det var Gud som gjorde detta som han hade bestämt sig för att göra innan jordens grund blev lagd. Detta har han nu gjort på dem som Paulus skriver till, på var och en som är troende och läser det här brevet. Har Gud gjort detta med, han har uppväckt er till liv, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Han har valt att frälsa er genom sin nåd och inte av er själva, och ni är Guds verk, inte av er själva. Han har sedan utvecklat bilden med hedningarna och judarna. Han talar här till icke-judar som läser brevet, och vi också icke-judar, vi som lyssnar här. Han har talat om den här bilden om hur de var helt borta ifrån att vara Guds folk, som var det judiska Israels folk, det gamla förbundets folk. De hedningarna var långt borta därifrån, de betraktades som orena, de var förhudar, de hade kvar sina äckliga förhudar som sågs som någonting orent, något vidrigt. Det var orena, orena människor. Någonting som Guds heliga Israel skulle sky som pesten eller som spetälska. Ni var så långt borta, så utestängda ifrån det här förbundet som Gud hade med sitt folk. Men nu, säger han, har Gud inkluderat er, tagit in er i hans folk, renat er, frälst er och gjort er precis till samma medborgare i Guds folk, precis som de andra i Israel. Och detta fortsätter Paulus nu tala om. Nu talar han om att detta var Guds hemlighet, Guds bestämmelse, en dold plan som Gud haft också sedan innan jordens grund blev lagd. Jag tänker oss att Paulus, han går lite baklänges, han börjar med att avslöja hela hemligheten, och sen berättar han att det här var en hemlighet, men nu är den avslöjad. Kanske inte det mest pedagogiska greppet, vad vet jag. Men det är det han har valt att göra. Han är inspirerad av Gud till att göra det. Men för att riktigt få upp ögonen för hur fantastiskt detta är, så är det, säger han, att detta är en hemlighet. Det här är Guds eviga beslut att ta in hedningar, ta in folk som inte var Israel, som inte tillhörde en speciell etnicitet, och ta in dem och göra dem delaktiga i Kristus genom evangeliet. Han gör detta för att fortsätta. Han har så målat upp människans elände och fördärv och uteslutenhet och orenhet och dödhet och smutsighet. Och nu utvecklar han Guds godhet, Guds nåd, Guds hemlighet, att han har en hemlighet. Han har haft en hemlighet som han nu låter oss få veta. Han gör detta för att Paulus skriver det här som hela brevet, bara för att detta är ett glädjebud. Detta ökar våran tacksamhet. Detta ökar Guds ära. Det här ökar våran tacksamhet att förstå förmånen. Förstå alla de förmåner som totalt oförtjänta syndare har fått. Det här stycket som vi tittar på ikväll är en hel mening i grekiska originaltexten, som faktiskt också har med vers 7. Men vi ska bara ta fram till vers 6. Paulus här talar om sitt uppdrag att avslöja den här hemligheten. Han säger att han säger jag, Paulus, och blir personlig, talar om sig själv och sin tjänst till dem här. Han säger att han är en Kristi Jesu fånge, eller Kristi Jesu bundne. Det kan antingen vara att han, man kan tolka det antingen som att han är gripen av Kristus, som man skriver i Filipperbrevet 3:2. Kristus har tagit honom till sig själv och håller honom fången, så att han måste predika evangelium. Han är bunden i sitt samvete, bunden av sitt samvete, bunden av Kristus. På det sättet kan man tolka det. Men som de flesta förstår det, så är det för att han sitter i fängelse bokstavligen. Han är en fånge för Kristus. Jesus, han skäms inte för att han är en fånge. Många vill använda det faktum att han sitter i fängelse för att peka ut att han är kriminell. Han bryter mot lagen. Han är statens fiende. Han är folkets fiende. En person som suttit i fängelse eller sitter i fängelse, den personens rykte är helt förstört. Om det finns på ditt, om du finns med i brottsregistret att du har suttit i fängelse, så är det väldigt svårt att få jobb någonstans. Ditt rykte är befläckat för alltid. Och så var det också här för Paulus. Men han tar upp det här faktum. Jag är en fånge. Kristi Jesu fånge. Det är ingenting han döljer eller någonting han skäms för. Även om det skulle vara någonting som många skämdes för, att man har suttit i fängelse. Man har avtjänat tid i strafffinkan. Men här lyfter Paulus fram detta som en ära, en heder att få vara en Kristi Jesu fånge. Och så lägger han till för er skull, för er hedningars skull. Han har gjort detta av kärlek till de icke-judiska folken. Han har, just därför att han har predikat evangelium för icke-judar, så har han varit, dratt åt sig judarnas vrede, fariseernas vrede. Vi läser i apostlagärningar på många ställen där Paulus predikar i synagogorna. Och många judar tycker inte om att höra budskapet om att den här korsfäste Jesus, att han skulle vara Messias. Fastän han bevisade från skrifterna gång på gång, så är det många judar som bara förkastar det. Men vad han märker är att de proselyterna, de hedniska personerna som är nyfikna på judendomen, som är med i synagogorna, de lyssnar på vad Paulus säger. De lyssnar på det här och tycker att det verkar stämma. Det verkar rimligt att det här faktiskt är vad texterna säger. Så att Paulus får med sig många icke-judiska, de som skulle gått med i synagogan, de rycker Paulus bort och skäl dem ifrån synagogan. Och så bildas det kristna församlingar, både med judar i, men större delen är hedningar. Men de judar som inte vill låta sig övertygas om evangeliet, om att Jesus är Messias, de blir bittra, de blir avundsjuka, de blir svartsjuka för att Paulus lyckas få med sig fler hedningar än vad de lyckats med. Han tar dem, han bildar kristna församlingar, den här nasaritiska sekten. Den här sekten som tror att Messias var korsfäst, den här nederlagna Messiasen som dog på ett kors. Så gång på gång ser man det här mönstret upprepas genom apostlagärningarna. Det bildas församlingar och judarna som är kvar, de hetsar upp folket mot Paulus. De vill få honom i fängelse. Och därför är det för hedningarnas skull, därför att han har predikat evangeliet att Jesus är Messias, och judarna har blivit arga på Paulus. För att enligt dem så går detta helt emot deras lag. De säger till och med att Paulus, han predikar att de ska sluta följa Mose lag. Han predikar emot Mose lag. Han säger att de behöver inte omskära sig. Han säger att de kan fortsätta vara hedningar. Eller fortsätta vara... De behöver inte gå med i judendomen. De kan gå direkt till Jesus. Och tro på Jesus för att bli rättfärdiga. De behöver inte gå genom Torah, genom omskärelsen, genom lagen. Detta gör judarna bittra. Att dessa orena hedningar skulle få förmånen att bli förklarade rättfärdiga genom tron alena. På Kristus alena. Så judarna förföljer Paulus. Vill sätta honom i fängelse och lyckas flera gånger. Han blir piskad och straffad och inslängd i fängelse. Och flera av breven är nedskrivna. Kanske också ett av dessa. Eller Efesierbrevet är ett av dessa där han skriver från ett fängelse. Och detta är för er skull, för er hedningars skull. Detta för att bevisa sin kärlek till dem. Bevisa hur mycket han lider för dem. Hur mycket han har betalat för att få bringa de här goda nyheterna, den här Guds hemlighet till hedningarna. Han har fått uppdraget att predika. Uppdraget att förmedla den här hemligheten. Vers 2. Han säger: om det nu är så att ni har hört om Guds nåds förvaltning, eller det här uppdraget som har givits mig av Guds nåd. Det här ordet i grekiskan för uppdrag eller förvaltning eller dispensation, commission, använder han också i vers 10 i kapitel 1, om den plan som skulle genomföras när tiden var inne, att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. Också här talar om det här, den här saken att allt ska sammanfattas i Kristus i himlen på jorden, inklusive judar och hedningar ska sammanfattas i Kristus, föras samman. Och det här har Paulus fått, den här uppdraget att predika om den här hemliga planen, den här förvaltningen, det här upplägget som Gud har haft. Han har fått uppdraget att predika, han har fått att förvalta det här budskapet och själv fått uppdraget att dela ut det här budskapet, att predika det här budskapet för dem. Och det här uppdraget gavs till Paulus, säger han. Det gavs till mig. Han tog det inte åt sig själv. Han tog inte på sig själv ett ansvar som han inte hade fått av Gud. Det var inte att han har ansett sig själv värdig eller bra eller viktig, utan han har fått det här uppdraget av Gud, av Guds nåd. För han var själv också en person som förföljde Guds församling. Han var den största bland syndare, säger han, för han ville döda kristna. Han gjorde det som var det värsta han kunde tänka sig sedan efteråt, att döda kristna, fånga dem, föra dem i fängelse, döda dem, förfölja dem, kasta sten. Han var med och vittnade när Stefanus blev stenad. Han gjorde det värsta av allt, men genom Guds nåd så blev han helt förvandlad till det motsatta. Han blev uppväckt från sin dödhet i sin synd till att nu bli en person som istället för att döda kristna får vara med och predika så att det skapas nya kristna istället av Gud. Och den här Guds nåd har han fått med tanke på er, eller åt er och era vägnar, er hedningar. Som sagt, Paulus fick inte det här ansvaret för sitt eget privata bruk. Det var inte en förmån. Han fick inte veta den här hemligheten för att han själv skulle behålla den för sig själv, för att han själv skulle vara införstådd eller invigd i något speciellt. Han fick den av Guds nåd för att bli en Guds nåd till hedningarna. Det var Paulus själv var Guds nådegåva till de hedningarna, de icke-judiska troende. Det var Guds gåva till Efesierna här, alla hedningar genom tiderna, oss också. Paulus är Guds gåva till oss och hans texter som vi har här, av Guds nåd. Och det kan vi verkligen tacka Gud för, att vi har alla de här breven som utgör större delen av Nya testamentet, som vi läser, som vi lär oss från tydligt, som vi lär oss från på ett hedniskt sätt, som är väldigt logiskt upplagda, logiskt, linjärt strukturerade, så att vi kan förstå dem, vi som är sådana till vårt skick. Han har fått det här uppdraget med tanke på er. Och det är villkorat om ni verkligen har hört om detta, vers 2, som det börjar. Eller så säger han detta för att provocera dem lite. Han vet att de har hört, men han säger detta så att ni vet väl verkligen att ni har hört detta nu. Har ni verkligen lyssnat noga och tagit till er detta? Och jag ska upprepa det. Han led för dem, han var Guds nåd för dem. Sen talar han om uppenbarelsen, hemligheten som gjordes känd för mig. Hemligheten som gjordes känd, den gjordes känd genom en uppenbarelse. Som han har skrivit om tidigare. I vers 5 säger han att den har nu uppenbarats. Den har uppenbarats för mig. Det här är en hemlighet som har getts åt mig, som har uppenbarats för mig. Ett mysterium. Den här uppenbarelsen gavs till Paulus. Guds hemlighet gjordes känd genom ett avslöjande, en uppenbarelse för honom. Ordet här på grekiska, mysterion, ett mysterium, betyder bokstavligen en hemlighet, men används på många ställen i Bibeln, använder ordet på många sätt. Dels som evangeliet, ett mysterium med Kristus och hans församling, talar om längre fram här i Efesierbrevet. Det här är en hemlighet. Uppståndelsen kallas hemlighet i Första Korinthierbrevet 15. Frälsningen är en hemlighet. Hedningarnas inkludering med judarna är en hemlighet. Enheten med Kristus är en hemlighet. Och vi talar också om treenighetsläran som ett mysterium, en hemlighet som vi inte riktigt kan greppa med tankarna. Och Nya testamentet talar om hemligheter, använder ordet hemlighet om en, vilken som en Guds gudomliga plan, en gudomlig plan som Gud har, som haft inom sig i det fördolda och som han gör känd genom uppenbarelsen. Så alla de här hemligheterna Gud har haft, utkorelsen också en hemlighet som uppenbaras. Och här, den här hemligheten som Paulus talar om här, om hedningarnas inkluderande, har uppenbarats för Paulus. Den uppenbarades på Damaskusvägen när han var på väg, som sagt, för att förfölja och döda kristna. Den uppenbarades också på andra gånger. Men Paulus skriver om den här uppenbarelsen bland annat i Apostlagärningarna 26 och 12, eller han talar om den där. Han säger: när jag var på väg till Damaskus med fullmakt och uppdrag från översteprästerna för att han skulle fängsla kristna, så fick jag under resan mitt på dagen se ett ljus från himlen. Det var starkare än solen och strålade omkring mig och mina följeslagare. Vi föll alla till marken och jag hörde en röst som sa till mig på hebreiska: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det blir hårt för dig att sparka mot udden. Jag sa: vem är du, Herre? Och Herren svarade: jag är Jesus, den som du förföljer. Men res dig och stå på dina ben. Jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till det du har sett och till det jag ska visa dig. Och jag ska rädda dig från ditt eget folk och från hedningarna. Jag sänder dig till dem, till hedningarna, för att öppna deras ögon, för att vända dem från mörker till ljus och från Satans makt till Gud, så att de får syndernas förlåtelse och en plats bland dem som helgats genom tron på mig. Så här får han uppenbarelsen av Jesus själv på Damaskusvägen och får uppdraget att bli apostel till hedningarna och predika evangeliet för hedningarna och visa att de får en plats bland dem som helgats genom tron på Jesus. I Galaterbrevet 1 och 11 så säger han också detta. Han har fått en uppenbarelse: jag vill göra klart för er bröder att evangeliet som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa, utan genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Ni har ju hört hur jag betedde mig förr inom judendomen, hur våldsamt jag förföljde Guds församling och försökte utrota den. Jag gick längre i judendomen många jämnåriga i mitt folk och ivrade än mer fanatiskt för mina fäders stadgar. Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son i mig för att jag skulle förkunna evangeliet om honom bland hedningarna. Så det här, Paulus vill driva på detta för att visa att detta är en uppenbarelse som man har fått direkt från Gud, direkt från Herren, för att försäkra de här hedningarna, för att försäkra alla hedna troende om att det här är sant. Det är faktiskt sant att hedningar får också bli del av Guds folk genom tron på Jesus Kristus. Eftersom han säger att det är en Guds uppenbarelse som han har fått direkt från Gud, så måste det vara 100% sant eller 100% en lögn. Antingen ljuger han har inte alls fått den från Gud, då är den 100% falsk. Men om det är sant, om han verkligen har fått det här från Gud, och Gud ljuger inte, så måste det vara 100% sant. Och troende tror att det är sant, förstås, och har därför en 100-procentig försäkran om att detta är 100% sant, helt sant. Det finns ingen falskhet. Det finns ingen mänsklig faktor i uppenbarelsen. Det finns ingen mänsklig faktor i att människor har räknat ut det själva eller kommit på det själva. utan det är en uppenbarelse från Gud som garanterar detta för hedna troende kristna. Han säger sedan, jag har redan i korthet skrivit om detta. Den här hemligheten som jag i korthet skrev om innan. Han sa, skrev i kapitel 1, 9-11. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad. Att sammanfatta i Kristus allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. Han har skrivit i korthet om detta, eller så menar han att han i korthet har skrivit de här föregående kapitlen. Så har han redan i korthet skrivit om predestinationen, Guds hemlighet, utkorelsen, återlösningen, pånyttfödelsen, frälsning genom nåden, den fria nåden. Allt detta han just skrivit för dem i korthet var Guds hemlighet. Det här var den välbevarade hemligheten som hållits dold. Han kommer till kapitel 5. Han väntar lite till för att han har redan i princip avslöjat hela hemligheten i korthet. Men han ska också säga det igen så att det blir tydligt exakt vad den här hemligheten går ut på med några få ord i klartext. Men innan han gör det så vill han lämna lite spänning med en relativ sats, eller förklara på vilket sätt den här hemligheten har varit hemlig. Så vers 5, han är på väg att säga vad är hemligheten, men så pausar han och stannar till, kommer till vers 5 för att han vill fortsätta ha lite spänning eller förklara på vilket sätt har det varit hemligt. Den här hemligheten har nämligen i övriga generationer inte gjorts kända för människors barn, så som den nu uppenbarats eller avslöjats för de heliga apostlarna och profeterna i anden. De har inte avslöjats tidigare förrän nu. Han talar om de forna generationerna, den gamla testamentliga tidsåldern, och redan före dess så har den här hemligheten varit dold. Det har varit något som inte kommit ut helt i klartext, men det har funnits, i viss mån har det funnits små ledtrådar om detta genom hela skriften. Ända från syndafallet har det funnits profetior om den Messias som skulle komma och frälsa inte bara judarna utan hela mänskligheten. Så han använder ett speciellt ord här, hotos, alltså så som det nu avslöjats. Den har hållits hemlighet och inte avslöjats precis på samma sätt som den nu har avslöjats för apostlarna och profeterna genom anden. Den har funnits. Man har kunnat leta sig fram till den genom ledtrådarna som Gud har lagt ut genom gamla testamentet, genom Mose lag, genom förebilderna, genom skuggorna, genom profetiorna, genom det stora löftet till Abraham, genom dig ska alla jordens släkter bli välsignade, genom löftena till profeterna som talar om han som ska lägga hela jorden, alla hedningar ska komma och tillbe honom. Det har funnits där, men det har varit fördolt. Det har legat dolt i tidigare släktled, i tidigare generationer, som en hemlighet som varit dold. Det har varit som en slöja som varit över människornas ögon när de har läst de här texterna. Även om Gud har varit tydlig. Det har varit tydligt, men det har funnits en slöja för människors kött. Människor har inte kunnat se det. Där talar Paulus om att det än idag finns i andra Korinthierbrevet 3, kapitel 3, börjar i vers 13. Han säger, vi gör inte som Mose som satte en slöja för sitt ansikte för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. Men deras sinnen blev förhärdade och än idag är samma slöja kvar när de läser det gamla förbundets skrifter. Och den lyfts inte bort, först i Kristus försvinner den. Ja, än idag ligger en slöja över deras hjärtan. När de läser Mose, han talar om judarna på sin tid, men också hur det på detta sätt varit dolt i tidigare släktled och funnits en slöja. Sen vers 16, men när någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Gud tar bort den här slöjan i Kristus. Han talar om pånyttfödelsen, upplysandet när man förstår evangeliet och ser att Jesus verkligen är Messias. Och första Petrusbrevet 1 och 10 säger också, de här profeterna, de hade det så nära och tydligt, men han säger det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd ni skulle få. De undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i dem visade på när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Och detta har nu förkunnats för er genom dem som i den helige ande sänd från himlen predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna få blicka in i. Genom gamla testamentets profeters tid har det varit dolt. De hade vissa ledtrådar om det. De försökte forska. De försökte leta. När skulle Messias komma? Vad handlade det verkligen om? Vad någon form av frälsning eller någon frälsning? Men när skulle det hända? Exakt hur? Han skulle lida, även hedningar skulle inkluderas, men på ett sätt så var det som dolt för dem. De förstod inte riktigt helt. Han säger till och med att änglarna önskar få blicka in i detta. Det är som om att det fortfarande är dolt för änglarna, eller var dolt för änglarna. De själva visste inte det. Det var Guds egen hemlighet som man valde att hålla hemlig för sig själv. Och sedan avslöja när tiden var inne. Och i den här Petrusbrevet säger är de som i den helige ande sen från himlen predikade evangeliet för er. Och det säger Paulus här också. Nu har den uppenbarats för de heliga apostlarna och profeterna i anden. Han talar om de nytestamentliga apostlarna och profeterna som vi också diskuterade i förra gången vi såg på förra stycket där det står om att ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Han talar om dem som i Nya testamentets eller efter Gamla testamentets tid, de apostlarna som talade Guds ord, de var också profeter. Det var de som talade Guds ord, de predikade Guds ord på sin tid. Orden skrevs ner och blev Nya testamentet, våra skrifter. Det är den grunden, Guds uppenbarelse som vi har för oss. Och det var den här uppenbarades för dem i anden. Det var den helige ande som inspirerade apostlarna och profeterna. Och det här har vi som sagt här i Nya testamentet. Det här är andens verk, andens inspirerade bok. Precis som Gamla testamentet så är Nya testamentet en andlig text, en andlig bok. Och det är det här som nu förklaras. Man brukar säga att gamla Nya testamentet ligger dolt i Gamla testamentet. Det ligger dolt. Och Nya testamentet, Gamla testamentet blir förklarat i Nya testamentet. Nya testamentet förklarar, uttyder Gamla testamentet för oss. Den är som vi använder bibelkommentarer, studiebiblar och sånt. Man kan säga att Nya testamentet är apostlarnas inspirerade kommentar till Gamla testamentet. Det är den, genom den som vi tolkar, som vi förstår Gamla testamentet. Och så kommer han då till hemligheten. Vad är den här hemligheten? Vers 6. Hemligheten är att folkslagen är medarvingar, med i samma kropp och med ägare till luftet i Kristus Jesus genom glädjebudet, genom evangeliet. Det här var Kristi hemlighet, vers 4. Meningen som påbörjas i vers 4, Kristi hemlighet, som får ett avbrott i vers 5 eller en bisats i vers 5 och fortsätter. Kristi hemlighet, vers 6, att hedningarna är. Hedningarna, alltså etnon, de icke-judiska folkslagen. Eller de icke-israelitiska folkslagen, de som var utanför Guds förbundsfolk, icke-judarna. De här är för det första medarvingar. De är nu med i Guds familj. De har ett arv. Man ger ett arv till sina arvingar, till sina barn, till de som kommer efter. Och hedningarna är nu del i den här familjen som får det här arvet. Guds arv, de är med i Guds familj, de är adopterade, som man säger i vers kapitel 1, de är förutbestämda till adoption. De är nu med i Guds folk, precis tillsammans med andra troende judar, så är de precis också medarvingar tillsammans med dem, medarvingar till det himmelska arvet. Och framförallt så används detta i Romarbrevet 8:17 som Kristi medarvingar. Är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Vi är medarvingar, vi har ett arv. Vad är det här arvet? Han talar i kapitel 1, vers 3 om all andlig välsignelse i himlen som han har välsignat oss med. All andlig himmelska, andliga välsignelse. I honom har vi fått vårt arv. Förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut. Det här är arvet. 1 Petrus 1 och 4. Ett arv som aldrig kan förstöras. Aldrig kan fläckas. Eller vissna, och som förvaras åt er i himlen, ett arv, ett himmelskt arv som aldrig kan förstöras eller fläckas eller vissna. Ett arv om himlen, det förvaras i himlen, en himmelsk evig välsignelse. Han går vidare och säger att vi tillhör samma kropp. Här, det här grekiska ordet är ett enda ord som säger vi är medkroppsliga. Eller man kanske kan säga att vi är medlemmar, alltså lemmar som är kroppsdelar. Tillsammans så är vi kroppslemmar, medlemmar i samma kropp. Vi är med i samma församling, samma Guds församling och folk. Tillsammans med de troende judarna. Under samma huvud Kristus. Vi är samma kropp, vi har del i samma nåd. Vi är alla döpta in i samma kropp, in i Kristus. Första Korinthierbrevet 12 och 12-13. Kroppen är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många så utgör de en kropp. Så är det också med Kristus i en och samma ande. Är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker. Slavar eller fria. Och vi har alla fått samma ande utgjuten över oss. Det är ett folk, en församling, en kropp. Det är inte två olika kroppar, det är inte två olika folk. Det är en och samma kropp, samma familj, samma arv, samma egendom, Kristi kropp som man talat om innan. Kristi kropp är en, den är inte delad. Och samma löfte, vi är med delägare tillsammans i samma löfte. I löftet han säger, kan jämföra kapitel 2 vers 12, han säger till hedningarna där: på den tiden var ni utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel, utan del i förbunden med deras löfte, och ni var utan hopp och utan Gud i världen. Ni var utan det här luftet, men nu har ni samma lufte. Ni har del i samma lufte. Ni äger samma lufte. De här lufterna som stod om Israel, förbundsfolket, om evigt liv, om allt välsignelse, det gäller också er. Ni är inte längre utan hopp. Ni har samma hopp. Ni har samma arv. Ni är delägare i samma aktie som kommer att gå upp till himlen till slut. Som nu inte verkar värd mycket, men till slut kommer att vara värd extremt mycket. Många köper billiga aktier och hoppas att den här ska bli värd 1 miljon till slut. Jag köper en aktie för en euro eller 100 euro, så kanske den här växer och blir värd 1 miljon till slut. En sån aktie har vi alla som är kristna, som vi har fått gratis av nåd med ett evigt värde. Vi är delägare i samma sak i detta. Kanske en del säger, är detta, jag har inte nämnt någonting eller sagt någonting om ersättningsteologi. Bibeln säger inget om ersättningsteologi. Bibeln använder inte uttrycket att något ersätts med ett annat. Sanningen är den att Gud har alltid haft sitt utvalda folk, och det var Israel och är fortfarande de judarna som tror och blir frälsta, och Gud förkastar inte dem. Istället så väl inkluderar Gud också hedningarna i folket. Det är inte en ersättning där Gud tar bort vissa och går till hedningarna. När man talar om ersättningsteologi så är det en väldigt arminiansk uppfattning, för man ser det som att Gud måste gå till plan A, plan B, plan C, och det misslyckas gång på gång och han måste göra detta. Det börjar med att han skapar människan, och det skulle vara precis så, och människan faller i synd, och så måste han försöka laga det här. Han väljer att dränka mänskligheten i syndafloden, och de tänker sig att Gud hade en plan B. Han skulle dränka alla människor och låta Noah överleva. Och så kanske det skulle fungera. Kanske skulle Noah uppfylla världen med rättfärdighet sedan med sina barn. Men så funkar inte det. Och Gud måste ta en annan plan. Han måste ta Abraham och hans folk. Han måste ta Israel. Och Gud hoppas att frälsa världen genom Israel. Att Israel tar över världen. Men så visar det sig att israeliterna gång på gång är olydiga och bryter mot förbundet och inte lyder honom. Så Gud måste också slänga bort det där och ersätta Israel med kyrkan, församling. En väldigt arminiansk tanke. Vi ser här i texten att det inte alls på det sättet, utan det har varit Guds plan hela tiden, att han har alltid haft sitt utvalda folk innan jordens grund blev lagd, som skulle falla i synd, utan att han för den saken skulle är syndens upphovsman. Men de skulle synda så att Kristus skulle frälsa dem, så att han skulle visa sin stora överflödande nåd över dem. Och Gud har alltid haft sitt folk. Han hade alltid kvarlevan sitt folk i Israel. Och han har än idag en kvarleva. Och Paulus talar i Romarbrevet från kapitel 9, 10 och 11, så talar han om kvarlevan som Gud har kvar, som kommer att bli frälst. Han talar aldrig där om att Gud har förskjutit sitt folk, de som han utvalt. Han har aldrig förskjutit dem, han har aldrig förnekat sina löften till dem. Han har inte ersatt dem med hedna kristna. Istället så talar han om hur det här trädet är kvar. Vissa grenar huggs av, andra ympas in. Avhuggna grenar kan också sättas tillbaka igen. Och Paulus talar om det här som han själv bevittnat, hur judarna blivit förhärdade, förstockade när evangeliet kommer, så att hedningarna kommer in istället. Och han prisar Gud för hans eviga plan att låta Israel förhärdas för en tid, judarna förhärdas för en tid, så att istället, Paulus bevittnade detta i synagogan, hur judarna förhärdades. Han gick till hedningarna istället och predikade för dem, och de blev frälsta och kom in i församlingen, i Guds folk. Men så säger han att den här förhärdelsen är bara för en liten tid. Och han talar och hoppas, och vi hoppas ännu om den tiden när resten av Israel ska bli frälst. Och på detta sätt ska hela Israel bli frälst. Guds utvalda från Israel, från Finland, Sverige, alla hedna folk. Och en större, även om en minoritet av alla kristna just nu är judar, så kommer en stor majoritet bli kristna också. Och vi ser messiansk rörelse av judar som blir kristna i större skala än vad det varit tidigare. Så vi har det här hoppet, precis som Paulus också. Det här är inte ersättningsteologi. Jag talar inte heller om staten Israel. Och jag talar inte heller illa om staten Israel. Det är ett relativt bra land där nere jämfört med länder omkring. Men det är inte ett bibliskt Israel som följer förbundet. De har Pride-festivaler i Tel Aviv. De följer inte lagarna. De har inte tagit emot Messias, Kristus, Jesus än. Men inte ersättningsteologi i alla fall. Det är Guds plan från början till slut att inkludera, inte ersätta utan förstora, inkludera de som var alltid var hans utvalda, hans folk. Luftet i Kristus Jesus, i honom är alla luften. Amen. Det är genom evangeliet. Det som jag nämnt i korthet tidigare, att Jesus dog för deras synder, tog straffet i deras ställe. Det är på detta sätt och endast på det här sättet, genom omvändelse och tro på detta budskap, som man visar sig vara utvald, som man är född på nytt, blir frälst, har del i det här luftet, visar sig vara del av Guds utvalda folk. Amen. Så kort och gott så är det här, den här hemligheten är att hedningarna är med i Guds folk, med i Guds familj, utvalda till frälsning, till evigt liv genom Jesu död, precis som alla andra som är troende judar. Och det här är hemligheten bakom enhet i församling. Evangeliet är hemligheten bakom enheten i församlingen. Det sker inte genom kötsliga enhetssatsningar, ekumeniska satsningar. Att vi måste ha enhet med dem, även med dem som förnekar evangeliet. Romersk-katolska kyrkan, vissa andra kyrkor som vi känner till som har övergett evangeliet. Det är inte det som det handlar om, att vi måste ha enhet med precis alla som kallar sig kristna. Enheten måste vara genom evangeliet. Och det är det som är hemligheten till hur det kan bli enhet. Genom insikten att det är genom nåd. Det är inte genom att vi är bättre än någon annan. Om det inte är genom nåd så är några lite bättre än de andra. Katolska kyrkan är lite heligare än protestanter, för att de har i alla fall påven. De har guldkatedraler, guld som rinner ner längs väggarna, fina symboler, reliker, heliga föremål. Katolska kyrkan är lite bättre än de andra. Nej, så är det inte. För förstår man evangeliet så förstår man att vi är inte bättre än någon annan av våra syskon i Herren. Och av den anledningen så är vi alla ett och samma. Vi är frälsta av precis samma Kristus på samma villkor som de andra. Inte genom att vi försöker bygga på en enhet och försöker planera saker, försöker lösa konflikter här och där, försöker tända ut eldar som uppstår här och där. Ett projekt som är dumt att inte lyckas för människor i sina kött, om de inte är frälsta, om de inte har förstått evangeliet, så kommer de alltid att bråka, de kommer aldrig att bli eniga. Evangeliet är hemligheten till den här enheten. Och vi kan bara tacka Herren för att vi har fått lära känna den här hemligheten. Att vi har blivit införstådda med den här insikten. Den här högsta, mest högtravande och heliga hemlighet. Mest invigda hemlighet. Mest exklusiva, om man kan säga så, hemlighet. Ingen av oss har varit värdiga att få insikt i den. Vi har inte varit Guds bästa kompis som man skulle ha hemligheter med. Ändå har vi fått veta det. Tänk på dess innehåll, hemlighetens innehåll. Vi är alla hedna folk, vi är alla av icke-judisk börd, så vitt jag vet. Våra förfäder tillbad träd, demoner, skogar. Kanske var de med och slaktade människor eller ritualslakta varandra. Hängde upp varandra i träd för att blidka sina demoniska avgudar. Om det inte vore för att Gud hade den här hemligheten som han beslöt att avslöja för oss, så hade vi varit precis i det tillståndet utanför Guds förbundsfolk, utanför privilegiet. Det är svårt för oss att kanske greppa, vi som vuxit upp med en kristen kultur, och greppa hur det var på den tiden där det var ett judiskt folk som var speciellt, som var det heliga folket, och att du var en hedning, du var utanför, du var, höll på med paganism och ritualer och konstiga saker, och såg det här heliga folket och plötsligt fick förstå att du kunde också inkluderas genom enkel tro på Jesu offerdöd. Det är svårt att tänka oss, svårt att greppa, svårt att förstå alltid. Vi behöver be, vi behöver få mer av visheten och uppenbarelsens ande som han talar om i kapitel 1 och vers 18. Eller kapitel 1. Vi får mer av den här uppenbarelsen genom att läsa uppenbarelsen i Bibeln. Det aposteln skrivit för oss. Vi lär oss, förstår mer ju mer vi läser. Vi får det också genom att be, genom, som Paulus ber. Jag ber att ni ska få, era hjärtans ögon ska få ljus så ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Att Gud ska ge er insiktens och uppenbarelsens ande. Tacka Herren för att du fått införstås med hemligheten. Och tacka Herren också för innehållet i den här hemligheten. Att du är medarvinge. Du kommer ärva precis lika mycket. Precis samma sak som alla andra i familjen. Det är inga arvstvister där någon ska få mer, någon ska få mindre. Nej, det är precis samma arv. Vi är med i samma kropp och familj. Vi är ägare till samma löfte. De här löftena om evigt liv, evig härlighet i Guds närvaro gäller oss alla, var och en. Inte vissa som har lite mer, vissa som har lite mindre, vissa som varit bättre än andra och vissa som varit sämre och har mindre. Nej, det är samma. Vi är delägare i samma arv. Vi är också förvaltare, precis som Paulus talar om att han fått att förvalta budskapet på ett speciellt sätt, så har vi alla som kristna att förvalta det här, den här hemligheten, och avslöja den och göra den känd. Vi ska inte hålla det hemligt för oss själva. Det är inte något som vi har fått veta för att vi ska hålla det för oss själva. Paulus fick det inte för sig själv. Vi ska tänka likadant som Paulus. Vi har fått detta för andras skull, för att dela med av den här hemligheten. Den ska avslöjas, den ska inte hållas hemlig, den ska förkunnas vitt och brett, den ska evangeliseras ut, den ska annonseras ut. Det är inte en hemlighet som ska hållas hemlig. Det är inte som i många andra talar om mysteriereligioner, där det är vissa invigda hemligheter, vissa, där vissa invigda som är lite högre stående inom religionen får lära sig den hemligaste läran, den hemligaste hemligheten. Jag kan tänka på scientologerna som har sin hemliga lära, där man till slut är så hjärntvättad så att man kan tro vad som helst, och så får man en science fiction bok och läsa som om det är sanningen. Eller många andra mysteriereligioner, de har sina hemliga läror. Frimurarna har också hemliga läror. Ju mer man tar sig upp, desto högre upp får man lära sig hemligheten. Och till slut, Den högsta hemligheten av allt är att deras gud heter Lucifer. Tydligen. Och ja, buddhistiska mysterier och mysteriereligioner av alla slag finns där. Det bara är de invigda som får veta mysteriet, hemligheten. Så är det inte med kristendomen, sann biblisk kristendom. Här ska hemligheten göras känd för alla, både i församlingen och utanför församlingen. Det finns ingenting i Bibeln som det står att vi kristna ska inte säga någonting om detta till de utomstående. Det finns klart och tydligt, vem som helst kan gå och köpa en bibel och läsa det. Inget av detta ska vara hemligt, det ska utannonserat, och det görs här nu för er som lyssnar och inte är troende, ni som är förlorade. Ni har fått förmånen här att höra den högsta, mest mystiska, esoteriska, invigda hemligheten som finns. Trots att ni inte alls är värdiga att få insikt i den. Ni är inte värdiga att få insikt i den här hemligheten. Men det här löftet gäller också er. Det här löftet som utlovas åt alla som omvänder sig, som förtröstar på Jesus. Oavsett vilken folkgrupp du är med i, oavsett vilken samhällsklass du är med i, vilken status du än har, så utlovas detta för dig att om du omvänder dig och förtröstar på Herren Jesus, så kommer du att bli frälst. Du har evigt liv. Du blir del i samma kropp, samma familj, samma arv, samma löfte, precis som vi alla som är här inne, som är kristna. Steget är så enkelt. Att bara du behöver bli född på nytt och omvända dig från din synd. Det är ingenting du själv kan göra. Villkoret är att lyssna och lyda, om du åtminstone har hört det. Men om du inte har, om du inte lyssnar och lyder och omvänder dig och tror, så är det värre för dig. Det hade varit bättre för dig att inte veta om den här hemligheten. För då hade du kunnat säga att jag visste i alla fall inte hur jag kunde bli frälst. Men nu har du hört budskapet om frälsning. Du har hört hemligheten. Du har hört om Jesus som dog i syndares ställe. Om du förkastar det, så förvärrar du din fördömelse. För du har hört det enda budskap som kan rädda dig. Du har föraktat Guds gåva. Du har förkastat hans heliga blod. Du har trampat dig under fötterna, och det finns inget annat offer, finns inget annat du kan göra för att bli frälst. Det enda som väntar dig är en fasansfull väntan på en förtärande eld som ska uppsluka motståndarna. Så ta emot och lyssna på det här budskapet. Omvänd dig, precis som vi alla har gjort. Så ska du få nåd, så ska du få del precis i samma sak. Spelar ingen roll om du är jude eller inte jude, eller vad du än är för någon. Om du är kvinna eller man, eller om du är slav eller fri, eller arbetarklass eller kapitalist, eller rik eller fattig eller kommunist. Vem som helst gäller luftet som omvänder sig. När Guds hemlighet inte tänkt att hållas hemlig utan avslöjas. Den har varit dold i Gud i evigheters, den förflutna evigheten, dold i Gud. I viss mån dold, men hintad i Gamla testamentet. Men nu är den uppenbarad i Nya testamentet för apostlarna och nu för oss som är här. Och vi har garantin. Det är Guds egen hemlighet som han har avslöjat och uppenbaras för oss och alla som lyssnar. Låt oss be. Herre, vi kommer inför dig och vi har hört mycket säkert och mycket som är svårt att ta till oss och mycket, mycket svårsmält kanske. Vi ber Gud, tacka dig för det vi förstått, den här stora förmånen att vi som var så långt utanför, så långt borta, har nu blivit inkluderade och kommit in och har precis samma förmån, precis samma arv, samma löfte, samma kropp. Gud, vi tackar dig att vi har fått veta den här hemligheten och fått den förklarad för oss. Och vi ber Gud att vi ska bli tacksamma och göra allt för att förhärliga dig och tacka dig. Och Gud, uppenbara det mer och mer för oss i våra liv. Och Herre, bringa in dina utvalda som lyssnar, som ännu inte har omvänt sig och trott, men som är utvalda. Gud, pånytt för dem och fräls dem. Gör dem till ett med oss i din kropp. I Jesu namn. Amen.